Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Dalarnas tidningar, de skrev ju nu om mig efter Stockholm Marathon att de använde ordet trots, att Sofia var snabbaste daladam i Stockholm Marathon trots sin MS. Men då tänkte jag så här, de har inte förstått någonting, det är faktiskt tack vare jag har MS.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Även om jag tränar en hel del så består faktiskt större delen av mina arbetsdagar av stillasittande arbete framför datorn. Och stillasittandet är ju ett stort problem för många. Det är också lätt att tro att bara för att man tränar några gånger i veckan så kompenserar det för ett stillasittande jobb. Men så är det tyvärr inte. Det bästa för kroppen är att man är aktiv under hela arbetsdagen och det är faktiskt inte så svårt som det låter. Ett hett tips är att lyssna på inslaget i slutet av det här programmet, för då kommer jag nämligen att prata vardagsfys tillsammans med Per Gustafsson från det här avsnittets partner AJ-produkter. Och jag vill också redan nu passa på att tala om att från och med nu och fram till den 15 mars får du 15% rabatt på ett helt köp på AJ-produkter när du använder koden Petra. Så passa på att kolla in deras stora utbud av arbetsmöbler som håller din kropp i rörelse. Jag kan till exempel inte vara utan deras grymma balansboll som jag sitter och jobbar på någon timme varje dag. Det är så bra för hållningen och det har du ju dessutom nytta av i löpningen. AJ-produkter har väldigt sällan rabattkoder ute, så det är verkligen ett hett tips att passa på att kolla in nu. Med koden Petra alltså får du 15% rabatt till och med den 15 mars och du shoppar på www.ajprodukter.se. Men nu, dagens gäst. Våren 2014 genomförde Sofia Norgren sin första halvmara och samtidigt som hon sprang i mål började hon se suddigt på ena ögat. Hon trodde då att det berodde på att hon hade tagit ut sig under loppet, men när det hade gått några dagar utan att suddigheten visade några tecken på att avta bestämde hon sig för att söka läkarvård. Det visade sig att hon hade drabbats av MS, multipel skleros, som är en allvarlig neurologisk sjukdom. 2019 sprang Sofia i mål som snabbaste dam från Dalarna på Stockholm Marathon. Hon kallar träningen för sin andra medicin vid sidan om bromsmedicinerna och i år har hon siktet inställt på bland annat Boston Marathon. Och hennes tränare är ingen mindre än Sveriges maratonguru Anders Salkaj. Men hur hanterar hon livet som trebarnsmamma med tuff löpträning och det faktum att hon med jämna mellanrum måste till sjukhus för att fylla på med bromsmedicin för att hålla sin sjukdom i schack? Vilka är hennes mål och drivkrafter och vilka råd har hon att ge till andra i samma situation? Det plus en massa annat ska vi prata om nu, och jag säger varmt, varmt välkommen till Maratonpodden, Sofia Norgren.
Tack så jättemycket. Jätteroligt att vara här.
Ja, men verkligen. Hur mår du?
Jo, men jag mår bra tycker jag. Det, träningen rullar på, så att det känns bra.
Kan du själv med egna ord berätta om hur det gick till när du fick beskedet om din MS?
Ja, det var 2014, och vid det laget så hade vi fått våra tre barn. Min yngsta dotter var 1,5 år, och jag tänkte att jag skulle då, när barnafödandet var klart, komma igång med träningen igen. Och tyckte då att ja, men löpningen är perfekt träningsform, den är enkel och tar inte så mycket tid.
Och du har ju en bakgrund, ska vi säga, inom, så du har ju tränat tidigare.
Ja, precis. Jag har ju alltså tränat hela mitt liv i stort sett och tävlat längdskidor när jag var liten. Så att jag har en person som alltid har rört på mig. Men i alla fall då, efter banan, så tänkte jag att ja, men nu ska jag komma igång och börja träna lite igen. Så att jag började springa och anmälde mig till någonting som heter Women Health halvmaraton här i Stockholm. Veckan innan loppet så var barnen sjuka och jag hade en sån fruktansvärd huvudvärk som jag gick med. Men tänkte då bara att nu kommer jag bli sjuk, och så har jag tränat för det loppet och sen går det liksom åt skogen. Men jag lyckades i alla fall hålla den här förkylningen ifrån mig, och vi åker ner hit till Stockholm hela familjen. Jag har huvudvärk hela tiden, men tänker att ja, tänkte inte så mycket på vad det kunde vara då, utan jag startar då och springer, och under tiden jag springer så märker jag att jag börjar tappa synen på ena ögat. Men tänkte då, för det var första riktigt varma vårdagen här, så jag tänker att det har med värmen att göra, att jag kanske tar ut mig då. Går i mål, jag vet att jag ser sjukvårdare som står där i målområdet, och jag tänker att undrar om jag ska gå fram och fråga dem vad det är som är fel. Men någonstans var jag ändå så glad att jag hade lyckats springa 21 kilometer, för att jag hade liksom inte sprungit alls på den nivån tidigare, utan så att jag tänkte att det går väl över. Men jag kommer till jobbet på måndagen och ser jättedåligt. Jag ser inte vad mina elever skriver. Jag jobbar som lärare då. Så att efter ett par dagar så inser jag väl att jag behöver söka vård för det här. Så jag söker till vårdcentralen och får direkt en tid där då. Och den läkaren skicka mig direkt till ögonmottagningen på Falu lasarett. Och där konstaterar man då en synnervsinflammation. Och där gör jag väl min första miss. Men där börjar jag, då går jag ut i väntrummet och sätter mig och börjar googla på synnervsinflammation. Och då står det ju att i stort sett att synnervsinflammation är lika med MS. Så där liksom på något vis så var det ju som en blixt från klar himmel, att från att man har sprungit ett halvmaraton och kände liksom att nu är jag på gång, och tills att man då börjat tänka att nu det här är liksom tecken på något väldigt allvarligt. Så då efter ögonmottagningen och ögonläkaren så är det olika undersökningar, det är magnetkameraundersökningar och det är lämna prov från ryggmärgen och olika tester jag får göra då. Så att i juli 2014 så ringer de från neurologen och säger att jag har fått MS.
Ringer de och säger det?
Ja, alltså jag hade ju varit där uppe mycket, så att jag sa också att jag ville att läkaren skulle höra av sig så fort de hade. Så att det blev så, i och med att jag också hade en bit att åka till Falun. Okay. Och det var ju att jag visste ju nästan innan att jag hade det, så att säga. Så att det var väl med att de ringde och sa att nu har sista provsvaren kommit. Och att jag då hade fått det.
Men vad hände då efter att du fått det där beskedet?
Alltså, den tiden var jättejobbig. Egentligen ända från att jag visste att jag fått en synnervsinflammation tills att jag fick diagnosen. Egentligen var ju den ovissheten kanske värst då. Och den tiden var ju sån total chock, förtvivlan och panik. Och jag läste och googlade allt jag kom över om MS. Och mycket om av informationen som fanns då på nätet var ju kanske inte uppdaterad, och mycket statistik jag hittade utgick ju från patienter som inte hade fått behandling för sin MS. För bromsmedicinerna kom ju 96.
Vad hittade du? Alltså,
jag hittade till exempel att det stod att efter typ 10 år med sjukdomen så behövde 50% av alla som hade MS hjälpmedel för att gå. Jag hittade den typen. Jag visste ju att jag själv har jobbat som personlig assistent åt en farbror som hade MS som var jättedålig, som krävde 2 personliga assistenter dygnet runt. Så att jag såg ju bara liksom rullstolsspöket och mådde liksom jättedåligt. Jag kunde inte sova, jag hade panikångest. Jag vaknade varje morgon och gjorde såna här neurologiska undersökningar på mig själv, att jag tog fingret och pekade mot näsan och liksom testade om jag liksom hade kvar alla mina funktioner i kroppen och höll på. Så att hela min tillvaro kom att handla om att jag liksom hade fått en kronisk sjukdom. Så det var liksom en blixt från en klar himmel.
Men vad, alltså tänker du, de levererade det här beskedet, men vad fick du veta mer? Fick du veta att du skulle få någon slags behandling eller vad?
Ja, men jag fick ju, de satte in mig på behandling rätt så direkt då, vet jag. Så att jag fick åka upp redan dagarna efter och börja diskutera behandling då med en neurolog. Så att det gjorde de.
Men när förstod du att den här informationen som du hade sett på nätet, den var daterad? Det var inte liksom det som gällde idag?
Alltså det tog lång tid, för det var ju också det att alltså första året så trodde jag väl att liksom det värsta skulle liksom hända mig, att jag skulle bli, och jag på något vis la ihop alla jobbiga berättelser jag hade läst om andra, tänkte jag att så kommer det bli för mig också. Så att jag, ja, på något vis adderade alla de här jobbiga historierna med mig, så tänkte att precis så kommer det bli för mig också.
Men hur reagerade familjen? De var ju väl där runt dig när du fick det här beskedet.
På något vis så blev det liksom en sorg för alla. Och samtidigt så blev det att jag tog ju allt utrymme för att vara ledsen. Så att min man till exempel, han skulle liksom vara stark och hålla upp det. Så att det fanns liksom ingen plats för honom att vara ledsen. Barna var ju små. Min yngsta var ju 1,5 då. Och sen var ju min pojk 5 år och min äldsta flicka 7 då. Så jag vet inte hur mycket de riktigt förstod och så då, men det var ju också en sorg jag hade, att de skulle se på mig som att jag var, att deras mamma var sjuk, att det var så de skulle komma ihåg mig. Så jag hade mycket tankar att jag tyckte livet var orättvist och tyckte att varför skulle jag få det här? Jag hade ändå skött mig och levt hälsosamt. Jag har aldrig rökt, jag var inte överviktig, de här andra riskfaktorerna som man kan se då. Så att jag tyckte liksom att livet var väldigt orättvist. Och gick och ältade också, hade jag kunnat gjort någonting annorlunda. Min relation till löpningen då blev också lite, för jag tänkte ju också att det här hände ju under tiden jag sprang och tog ut mig. Så jag började också liksom,
jag trodde att det hängde ihop på något sätt där.
Ja, men liksom, och blev också rädd för att vad vågar jag göra för någonting? Kommer jag kunna liksom använda kroppen eller? Ja, så att det var väldigt mycket liksom jobbiga känslor. Och, ja, men att jag inte hade några garantier för framtiden.
Vilket stöd upplever du att du fick från sjukvården i det här?
Jo, men jag hade jättemycket stöd från neurologmottagningen i Falun. Det hade jag. Att vi fick komma upp dit hela familjen också och prata och så. Men sen ändå när jag var i den här chockfasen så tror jag ändå att det är en resa man behöver göra själv. Att det var som att det var ingen som kunde liksom ta mig i armarna och lyfta mig över den här första tiden. Utan jag fick ju lov att gå igenom det här första tiden för att komma ut på andra sidan lite grann. Men jag hade mycket, jag fick mycket stöd då, runt omkring och så. Men det var ändå svårt och jag visste heller inte hur öppen jag ville vara med att jag hade fått en sjukdom. För jag var ju så rädd att när man såg mig skulle man tänka att där kommer hon som har MS. Mm. Så det var också liksom en konflikt jag hade i med att hur kommer folk att se på mig nu? Nu kommer de bara tänka MS när de ser mig. Ska jag berätta på jobbet? Ska jag berätta för eleverna? Och hur ska jag liksom förhålla mig till att livet har tagit en oväntad vändning och det har blivit andra förutsättningar?
Men hur gick det till när du bestämde dig för att berätta för, ja, men på jobbet? Och, ja, liksom.
Alltså jag tror det kom lite successivt, att någonstans så när tiden gick och åren gick så märkte jag väl att jag ändå liksom mådde bra, att då tänkte jag kanske kan berätta, plus att jag känner nu att jag tror att det är jätteviktigt att vi vågar börja prata om olika sjukdomar och även ja, men, alltså fysisk och psykisk ohälsa. Så att annars blir det ett stigma, tänker jag.
Absolut.
Och jag kan tänka nu när åren har gått att om jag, istället för att jag hade sett det här rullstolspöket och alla de här som är dåliga i SNMS, hade kunnat få träffa någon som var frisk och mådde bra. Tänk om jag hade kunnat få träffa en sån när jag fick min diagnos. Så någonstans var väl liksom den drivkraften också som gjorde att ja, men nu kan jag vara öppen med det här. För tänk om det är så att min historia faktiskt kan inspirera andra och stärka andra människor.
Men när du gick ut med det här, med din MS, vad fick du som reaktioner från människor du inte kände då?
Ja, men det har jag fått, absolut. Och många som har sagt till mig nu innan också att du ska inte vara rädd att vi tänker att där kommer hon med MS, för vi tänker bara när vi ser det att där kommer hon som springer så snabbt. Ja. Så jag är glad, och det har också varit en del liksom i min bearbetning att faktiskt, nu har jag accepterat att jag har en kronisk sjukdom. I början så liksom, jag kunde inte acceptera det. Jag liksom tänkte hela tiden att jag sa till min neurolog när jag var där att alltså det är någonting fel på mig säkert, men det är inte MS jag har, för att jag liksom kunde inte förlika mig med tanken. Så att jag har jobbat jättemycket med kuratorer och KBT-terapeuter liksom via neurologen, och just för det handlar mycket om acceptans. Att jag nu liksom accepterat att så här är läget.
Just det.
Och att det finns inga garantier för framtiden. Men det tänker jag också att det gör det liksom inte för någon. Men det har varit en tuff resa med mycket samtal och en resa som fortfarande pågår. För jag tänker att jag har ett val någonstans, att jag kan liksom ställa undan skorna och inte liksom springa någon mer och inte leva. Men någonstans tänker jag att jag vill vara mitt bästa jag utifrån de förutsättningar som jag har fått.
Mm. Men löpningen då, för du har ju en bakgrund där du har åkt längdskidor och även sprungit.
Mm.
Minns du liksom hur det gick till när du bestämde dig för att plocka upp det här igen?
Ja, men egentligen var det så att efter drygt ett år efter jag hade fått min diagnos så blev jag inbjuden till något som heter MS-skola på Falun. Och först var jag jätteskeptisk att gå dit, för jag kände liksom att jag hade inte riktigt accepterat att jag liksom var sjuk, så att jag ville inte liksom förenas med några andra som också var sjuka. Men jag blev i alla fall, bestämde mig, och min mamma och min make tyckte att nu måste du liksom gå på den MS-skolan och liksom, ja, lära dig förhålla dig till att du har fått den här sjukdomen. Så att jag går i alla fall på den MS-skolan, och då är det flera olika träffar, och bland annat så är det en sjukgymnast där som då börjar prata om att man faktiskt ser att de som tränar faktiskt har en minskad skovfrekvens. Att man kan se då att man får färre skov. Alltså färre tillfällen när man blir dålig i sin sjukdom.
Ja, det kallas för skov.
Ja, precis. Mm. Man får liksom en inflammation då i centrala nervsystemet. Och det är då man inte vill ha när man har MS. Då. Så att, då lyssnade jag på den sjukgymnasten. Det var en jättebra tjej. Och då började jag liksom tänka sig, men gud, det kanske faktiskt är så att jag kan göra någonting själv för att må bra. Jag kanske inte bara behöver sitta här och liksom bli min sjukdom. Så då började jag tänka så att jag kanske ska ta tag i det här med träningen ändå. Så egentligen var det där det liksom började, att jag förstår att okej, jag kan påverka jag kan inte påverka att jag fått MS, det är liksom, det behöver jag bara acceptera. Men däremot kan jag påverka mitt allmänna välbefinnande som kommer styra hur jag upplever mina symptom. För när jag var som mest dålig också, då hade jag ju så mycket symptom. Jag hade domningar i armarna, jag hade svårt att svärdiga, jag kunde ha svårt att liksom få fram ord, och så att jag kände ju så mycket symptom. Men då började jag tänka att om jag faktiskt börjar påverka mitt allmänna välbefinnande så kommer det att styra. Så på så sätt började jag liksom försiktigt ta tag i det här med löpningen igen, och jag var till sjukgymnasterna där som gick igenom kroppen för mig och sa att du behöver stärka upp din muskulatur, och så fick jag övningar jag skulle göra och så. Och sen fanns det en klubb också i Ludvika där de sprang, som heter Mötesplatslöpning. Så jag började liksom ta mig ner dit också då, visa mig lite mer bland folk och få lite socialt och så. Så att då började jag liksom tänka att jag kan faktiskt påverka min situation här.
Mm. Men sen kan man ju säga att du är ju inte ute och söndagsjoggar direkt.
Nej, inte nu mer.
Det går ju rätt fort. Ja. Så här, när bestämde du dig för att så här, ja, men jag vill ta min löpning till nästa steg. Jag vill inte bara vara ute och så här mysjogga.
Men det har väl alltså skett successivt egentligen, för att det började ju med att jag började bara, eller bara ska jag inte säga, men alltså jag började med motionera. Och då kände jag att jag fick ju såna otroliga effekter. Ja, men dels kopplat till MS, att jag inte märkte av min MS på något vis.
Vad märkte du för liksom tydliga effekter?
Ja, men alltså jag var inte lika trött. Jag tyckte också att genom löpningen så blev jag liksom att känna min kropp på något vis. För det, i början också, då ringde jag ju jättemycket till min läkare och sa så här, du undrar om det är ett skov på gång. Jag börjar känna det här. Undrar om jag inte domnar lite grann här och undrar om jag inte liksom börjar tappa lite känsel här. Men han så stöttade mig också och sa liksom att ja, men kroppen kommer tala om för dig när du liksom får. Du kommer märka det. Så någonstans så blev det också att jag tänkte att ja, men om jag kan springa, för det sa han också, om du kan liksom springa som du gör, då är det liksom inget, ja, men då är du liksom inte sjuk, då har du inget skov. Så på något vis så märkte jag att när jag springer så märker jag inte av min MS lika mycket, och då på något vis rullade det på där att ju mer jag sprang, ja, men så märkte jag att det gick ju bättre att springa då, att det är ganska lätt att förbättra sig i löpning, i alla fall till en början, till en viss nivå är det ganska lätt. Så att det var liksom inte att jag bestämde mig så, utan så var det väl att jag anmälde mig till något lopp och märkte att det gick bättre, och sen så gick jag med i Ludvika friidrottsförening där och fick också en jättebra, vad heter det, tränare där för våran veterangrupp, så att det liksom rullade på. Så att, men sen så väcktes väl någonting också att ja, men, kan man liksom förbättra sig trots en kronisk neurologisk sjukdom? Och så hade jag mycket samtal också med min läkare som sa, ja, men du kan tillgodogöra dig träning precis som vilken annan människa som helst. Liksom.
Ja.
Så då blev det där, liksom, för min drivkraft tror jag är lite grann det här att jag springer för att jag kan. Det är liksom, så att jag inte något tillfälle så att ja, men nu ska jag börja satsa. Mm. Utan,
jag tycker bara att det är roligt det här med veteran. Att man blir, visst blir man veteran när man är 35?
Ja, 35 år.
Jag tycker det är så. Jag minns fortfarande, det var som ett slag i ansiktet. Ja. Att plötsligt var man 35 och så blev man veteran.
Ja, men fast det känns också lite skönt. För det känns lite, ja, men det är skönt.
Ja.
Så jag tränar med veterangruppen en dag i veckan.
Du tränas ju av Anders Salkaj.
Ja, eller,
hur gick det till?
Ja, eller egentligen var det så här att jag vet inte om han tränade mig så, men jag var med i ett reportage i tidningen Runners World. Och då pratade jag lite med honom och sen har vi träffats på lopp och sådär lite grann. Och han har frågat hur det går och så har vi haft lite mailkontakt. Och sen var det han då, för jag har ju också tänkt så här att nej, men ett maraton kan man inte springa när man har MS. Jag vågar liksom inte ta ut mig så, utan jag har ju tänkt att jag springer milen max halvmaran. Men sen här i våras så mejlade jag till Anders och skrev att du, vågar man springa Stockholm maraton trots att man inte har gjort så mycket långpass och sådär. Och då så skrev han direkt att ja, men det är klart du ska komma hit och springa, jag fixar en plats åt dig.
Mm.
Så att det är väl mer så att han har stöttat mig så, och till Stockholm halvmaraton så såg han till att jag fick starta i elitledet längst fram och så. Så att,
men ger han dig träningstips också?
Ja, men lite grann. Jag har fått tips här inför Boston hur jag ska tänka och lite sådär. Så
kan
att
du lite hinta lite om vad han har sagt?
Nej, men alltså det som framförallt, för när jag sprang Stockholm maraton, då hade han också mejlat lite grann hur jag skulle lägga upp loppet. Och det var ju så klockrent. Eller det passade mig perfekt.
Vad berättar du?
Men han skrev att typ första milen skulle jag inte kolla på klockan någonting, utan jag skulle liksom hitta in i rytmen och flytet. Och sen skulle jag mentalt ställa in mig på att det skulle vara tufft från 26 kilometer till, ja, efter Västerbron där. Och sen efter där är man typ hemma bara.
Mm. Ja, ursäkta skrattet, men ja, nej, man är ju faktiskt nästan.
Nej, men alltså jag tänkte, för då när jag sprang där så kände jag så, jag tittade inte på klockan första milen, utan jag bara försökte tänka på hans ord att liksom hitta en liksom skön rytm och kände liksom att ja, men det här tempot liksom känns helt okej. Okay. Här kan jag, och sen kom jag till det stod 26, så tänkte jag, men okej. Okay, nu är det jobbigt, men det sa Salkaj, det skulle vara jobbigt här. Mm. Och sen när jag kom ner för Västerbron där så tänkte jag att ja, men nu är jag snart hemma.
Mm.
Så
att, funkade det?
Funkade jättebra.
Minns du slutklämmen där? Det var din första maraton.
Ja, jag har aldrig sprungit
men
maraton.
Vad hände där efter Västerbron då?
Nej, men då bara, alltså, sen för mig som är van att springa så mycket ensam. Och sen månader innan hade jag varit i Säter och sprungit halvmar. Och då funkar det så att man springer på en gammal riksväg och sätter man ut en kon. Så man springer liksom och så vänder man. Så det finns inte en kotte på hela banan.
Nej.
Så att för mig också att komma till Stockholm och springa med allt det här folket. Så att jag var ju bara helt upplyft av liksom vilken stämning. Att det var. Så klart att det var jobbigt sista tiden. Jag tror det började regna också där alldeles när jag gick i mål.
Ja, just det.
Så att det var kanske. Men och sen komma in på staden och sen då känner att min kropp, som jag trodde det var liksom kört med min kropp, jag trodde liksom att jag sitter i rullstol, här springer jag liksom in på liksom Stockholms stad. Det var ju så fantastiskt liksom känsla och sen se. Så att för mig var egentligen inte resultatet är ju liksom inte det viktiga. Jag bara kände så här, jag vet att jag grät när jag stod på startlinjen på Stockholm Marathon, för jag kände bara att jag gör det här för att jag kan.
Mm.
Jag har liksom ingen press på mig själv att jag skulle liksom ha, utan jag bara tänkte att jag var så tacksam att jag liksom får starta. För när jag var dålig i början av min MS där, då vet jag, då stod jag ju på sidan av olika lopp och så bara tänkte jag så här, gud, tänk när man liksom kan vara med.
Mm.
Men, så det var ju en sån fantastisk känsla.
Men då, var det förra året det här?
Ja.
Ja. Men du blev ju snabbaste dam från Dalarna.
Ja, av de som var, då, av de som var med. Ja.
Ja, men det är väl alltid så.
Ja.
Alltså, man är snabbast av de som är med.
Ja.
Så här.
Ja.
Men sen, hur kändes det? Alltså det var ju, som sagt, det var ingen söndagsjobb direkt.
Nej, men det var ju också fantastiskt. Men då vet jag också att Salkai hade sagt till mig att jag hade ju inte gjort något långpass inför. Alltså mina långpass låg kanske på 90 minuter då.
Ja.
Men jag hade ju däremot jag hade ju tränat liksom kontinuerligt under flera år då ändå. Men då skrev han också att frisk och hel är liksom, och bra form är viktigare än många långpass. Så det där är också liksom bakhuvudet. För jag hade ju aldrig sprungit 42 kilometer hela mitt liv. Så att jag då skulle göra det liksom på tävling också var ju helt... Så att, ja, det var häftigt.
Ja, men det är ju faktiskt sant. Alltså, det är frisk och hel vill man ju faktiskt vara.
Ja.
Men detta innebar ju då att du hade kvalat in till Boston.
Ja.
Och det ska du springa nu i år.
Ja.
Och hur har du, liksom, hur har du förberett dig inför det?
Ja, men egentligen, för då hade jag också lite mailkonversation med Salkai och skrev att liksom, okej, hur ska jag tänka nu? Nu är det Boston och sådär. Eller egentligen frågade han då att om jag ska springa ett maraton till, vilket ska jag ta då? Och då tyckte han att ja, men då ska du köra Boston. Och sen då min svåger som bor i USA hade direkt kollat upp att ja, du direkt kvalificerar dig. Så då blev det liksom att jag kanske ska prova ett maraton till. Det var ju väldigt kul.
Mm.
Men då så skrev jag då att ja, men hur ska jag ändra om min träning nu då? Men då tyckte han bara att alltså, du verkar träna så smart så att kör på som du har gjort. Några månader innan så lägger du in och tränar på utförslöpning. Så du kör 10 gånger 500 meter nedförsbacke som okay. intervall. Det tyckte Salkai att jag skulle träna på inför. Och det är väl att det är lite, det blir uppför och sen blir det utför så man kan springa liksom nedför.
Just det.
Så det är väl det. Men sen nu har jag i Ludvika fått av min tränare då, veterangruppen har jag fått ett träningsprogram som jag följer.
Ja. Men Salkai ska också springa Boston i år.
Ja.
Men han siktar ju på, han ska springa väldigt fort
ja.
Har han sagt.
Ja.
Sen får vi se hur det går.
Ja, och han har spänt bågen.
Ja.
Men det går säkert bra.
Jag tänkte, om vi går tillbaka till MS en stund. Du nämnde ju där att du liksom inte ville bli din sjukdom.
Mm.
Hur jobbar du med det? För jag tänker, idag till exempel så sitter du här i podden för att du liksom vill, ja, vi pratar om din MS. Och du åker runt och föreläser. Hur gör du för att liksom hålla isär dig själv och sjukdomen? Går det?
Ja, men eller både och tänkte jag säga. För på ett vis så tänker jag att jag är ju Sofia, jag är liksom inte sjukdomen. Så då tänker jag liksom att MS är såklart en del av mig. Men MS styr inte över mig. Utan jag tänker att jag vill leva det liv jag vill leva. Och det som min läkare brukar säga när jag frågar då, kan jag göra det här och kan jag göra det här? Då säger han så, ja, men lev som om du inte hade MS. Vad hade du velat gjort då?
Mm.
Så lite så försöker jag tänka då. Att den inte ska få styra mig.
Tänker du på din sjukdom varje dag?
Ja, det gör jag. Fast på ett annat sätt än vad jag gjorde förut.
Liksom, kan du beskriva, är det liksom samma typ av tankar varje dag eller varierar det?
Alltså, det är klart, jag har ju mina svackor också. För jag tänker att att jobba med sitt mindset, det är inget quick fix som man gör liksom, som jag gjorde första året och sen bara släpper jag det. Utan jag tänker att jag jobbar ju hela tiden med mina tankar. Och försöker liksom... Ja, men dels jobbar jag mycket med att acceptera och sen också fokusera på det jag kan. Jag tänker det som att man har liksom en skattkista och det som är i det är det jag kan påverka och det som ligger utanför kan jag inte påverka.
Mm.
Så när det kommer såna tankar så försöker man tänka om, okej, är det här i min skattkista? Kan jag påverka det eller ligger det faktiskt utanför? Mm. Försöka släppa det då.
Smart.
Så jag jobbar väldigt mycket med mitt mindset.
Man tänker, du var ju lite inne på det tidigare, det här med att när du är ute och tränar och som sagt, alltså du kör ju väldigt tufft. Tänker du ibland så här, nej men jag måste hålla tillbaka lite för det kanske inte är bra att så här, ta ut sig? Mm. Eller liksom, är du helt förbi det nu?
Alltså i början tänkte jag väl lite så, och ibland, alltså jag tänker ändå att träna också så som jag gör nu, det är ju en liten balansgång. Så ibland kanske det blir lite hårt. Då kan min make, jag vet, efter något långpass en lördag när jag har legat i soffan helt, så kan han titta på mig och säga, men hallå, ska man inte bli pigg av att träna?
Ja. Så att, det har jag alltså, fått höra hemma också.
Så att, ja. Men annars så känner jag liksom att men nu tänker jag att jag har någonstans bestämt mig för vilka värderingar jag vill ska styra mitt liv. Så jag tänker att jag lever liksom efter det. Men i början var jag väldigt rädd liksom för att ta ut mig. Mm. Nu tänker jag att jag vill göra det här för att jag kan. Och jag vet inte liksom mitt fönster, hur många år det är liksom mer jag kan springa. Så att jag vill känna att jag har gjort det jag kunnat.
Har du fått någon så här information från så här någon läkare eller sjukvården om just så här, menar, så att du vet att men det är inte farligt att ta ut sig? Alltså som, det kanske blir bara ett hjärnspöke, tänker jag, att det faktiskt inte är farligt. Eller finns det någon sån information?
Nej, men jag tycker det är väl det också som jag känner att jag vill också sprida. Det finns en lucka, tycker jag, när det är kopplat till MS och träning. Jag tycker att, eller min upplevelse är att man fokuserar väldigt mycket på bromsmediciner och behandling, men man kan göra så mycket med sitt mindset och sin träning också. Så där känner jag väl att det är ett tomrum som jag gärna vill vara med och fylla liksom, och prata om att som patient så kan man göra så mycket mer.
Mm. Ja, och sen att du faktiskt som patient känner att du är med och påverkar ditt eget mående, att man liksom inte bara åker till sjukhuset och får lite bromsmediciner och sen hem igen, och så blir du liksom passivt hjälp på något sätt. Så
nej, men sen har jag också bestämt för att jag är inte expert på MS, så jag känner inte att jag behöver vara, utan det litar jag på min läkare. Men däremot så är jag expert på att känna min egen kropp och göra det som jag mår bra av i livet.
Och man ska ju faktiskt inte underskatta placeboeffekten, eller viljestyrkan kopplad till måendet. Ja.
Nej, och det är det jag känner, att när jag tittar på min första tid då, när jag var så otroligt knäckt och hade så mycket ångest och liksom panikattacker och så, och det är kopplat till hur mycket jag tyckte jag kände av min MS då, mot när jag liksom har jobbat med mina tankar och ändrat tankesätt och så tycker jag att jag inte har så mycket MS.
Mm. Men precis som du nu nämnde här, att sambon säger så här, men ska man inte bli pigg av att träna? Och så tänker så här, omgivningen, kan de, eller de, så här, nu buntar jag ihop liksom, omgivningen, så här, kan du få så här, höra att du kanske borde ta det lite lugnare?
Ja.
Berätta.
Jo, men så är det ju mycket. Alltså, och jag tänker att såklart i all välmening att ska du liksom verkligen, behöver du träna så där hårt? Och,
måste du ta ut det?
Ja, absolut så. Men, och jag tänker att man... många som säkert också tycker att nu hinner hon, och hon har tre barn och jobbar, och hur hon, liksom, hon tränar, att det blir lite sådär. Men jag försöker väl någonstans tänka att jag vet vad jag behöver för att må bra. Och sen någonstans försöker jag se på kritik nu som att det är bara andra människors subjektiva åsikter om någonting. Det är inte liksom sanning. Och jag har bestämt mig för vad jag vill. Men absolut, det är många och som också har den bilden av MS. Ska man inte ta det lugnt och liksom, ska du inte vila och sådär.
Men stöter du på mycket fördomar? För det var en fråga jag hade faktiskt sett. Så här, baserat kanske på det här tidigare daterade informationen. Ja. Så
tycker jag. Och lika om jag säger till människor att jag är MS, så känns det som att många kanske ryggar tillbaka på ett annat sätt. Om jag hade sagt att jag till exempel har diabetes, att då är det liksom mer, vad ska jag säga, vanligt eller så, att MS, man har en rätt så föråldrad bild av MS, och det hade jag ju också.
Men vad så önskar du att folk skulle säga istället för att så här, få för sig att man automatiskt hamnar i rullstol eller vad det nu är? Men så här, vad skulle du önska att folk kände till?
Ja, men alltså jag tänker att man behöver känna till. Och sen är det ju så, som jag också vill vara nog om att säga, att MS kan ju vara så olika för olika personer. Det finns ju de som blir väldigt dåliga i sin MS. Nu har jag ju haft tur att min sjukdom är inte liksom aktiv nu. Så att så är det ju, att det är liksom väldigt ödmjuk inför att jag har tur nu, att den håller sig lugn. Men jag tänker väl att man behöver veta om att ja, men sjukdomen har väldigt många olika ansikten.
Du är ute och föreläser ganska mycket.
Inte jättemycket. Jag hoppas att det blir mer.
Men vilka sammanhang föreläser du i?
Ja, men då har det varit för andra med MS och deras anhöriga. Men sen har jag också varit till företag hemma i Ludvika där jag bara pratat om ja, men och sätta mål och hur gör man liksom från att... Jag brukar säga att jag började där. Jag vet att när jag var som sämst då körde min make upp mig till akuten i Falun. Det slutade med att jag bara fick lugnande och sömnpiller för jag var så pass dåligt liksom psykiskt sjuk till att jag nu då ska springa liksom Boston Marathon. Så att kunna prata om den resan också. Att hur gör man för att, eller hur gjorde jag för att ta mig liksom ur det här svarta hålet?
Mm. Men alltså, jag tänker bara så här, om man så jämför med min egen relation, den är ju inte alltid på topp så att säga. Mm. Vi har ett barn liksom så där, och ni har ställts inför ganska extrema utmaningar. Hur har ni gjort för att så här, ja, men hur får ni det att fungera? Jag är så imponerad.
Ja, över... tänker du med... Alltså,
ja, men er relation, ja. Ja. Och du och din man, eller sambo.
Ja, man.
Ja. Och ja, men så här familjekänslan av att familj, som du var inne på i början där, att ja, men du kanske tog ganska mycket plats med liksom att det var jobbigt och din svarta och så här. Men som, hur har ni jobbat tillsammans för att så här, hitta där ni är idag?
Alltså jag tror det handlar om kommunikation, alltså prata. Vi pratar jättemycket hemma och liksom pratar om allt och så. Så dels det att man faktiskt pratar om de här viktiga sakerna och vad som är viktigt för oss i familjen.
När pratar ni om det? Jag tänker så här, vi hinner. Man kommer hem, så här, ett barn har vi. Ja. Man kommer hem, så här, däckar framför soffan, äter middag. När hittar ni tiden för att prata?
Alltså det är lite, ja men jag tror vi har inte... Det blir när det blir, så att det, alltså vi har inte något speciellt att precis stå, men vi försöker ändå liksom att prata. Och sen kanske vi inte, ja, man säger, pratar lite grann när man kommer hem och liksom kan ringa när jag åker från jobbet och vi hinner prata lite då. Och så att, just det där att man inte, jag försöker att inte hålla så mycket inom mig utan att vi pratar med varandra.
Och barnen, så har de full koll liksom på vad som händer?
Ja, det tror jag. Fast det var så, min yngsta då, som nu är 7, hon tror jag inte riktigt. För hon sa till mig faktiskt, när vi gick från fritids häromdagen, va? För då sa jag någonting att jag måste åka och lämna lite blodprover. Varför då, sa hon? Ja, men jag har ju den här sjukdomen. Eller jag sa någonting och då sa hon, va? Sa hon, är du sjuk? Jag tyckte det var jättebra att hon sa så, för hon hade inte fattat det så. Men annars har de ju liksom... Och jag är öppen med det hemma också. Liksom. Och min äldsta dotter har varit med när jag får medicin också och sett så. Så för dem har det liksom blivit vardag nu också. De ser ju liksom att jag mår bra. Sen vet de att jag åker upp och får medicin och lämnar lite prover och åker på röntgen och sådär.
Hur ofta gör du det?
Alltså, magnetkameraundersökning gör jag en gång om året. Om det inte liksom blandar varit oftare, om jag har liksom... haft någon känning någonstans då. Och sen lämnar jag lite blodprover några gånger om året och fyller på med medicin ett par gånger om året.
Jag har ju sett bilder på ditt Instagram där du är på sjukhuset och ska få den här medicinen då. Och då har du ju haft på dig finishertröjan från olika lopp. Ja. Stockholm Marathon var det senaste. Ja. Varför har du på dig den?
Det är för att någonstans är det så, när jag kommer in på lasarettet så känner jag mig så otroligt sjuk. Då känner jag liksom att jag har så, att då är det bara liksom, jag har så mycket MS då. För annars ser jag på mig själv att ja, men jag är Sofia, jag är mamma, jag är lärare, jag springer och sen har jag lite MS också. Men när jag är på lasarettet, då är det liksom bara MS. Och då tänker jag liksom att jag behöver boosta mig själv lite grann när jag är där uppe liksom, för att komma ihåg att för de dagarna är jobbiga för mig när jag är på lasarettet. Så då behöver jag ha den för att liksom komma ihåg att vart jag vill.
Är du där flera dagar då när du fyller?
Nej, en dag bara.
En dag. Ja. Och vad händer när man får den här medicinen? Känner du att liksom att det händer någonting?
Ja, man kan få lite så där allergisk reaktion och sen blir jag väldigt infektionskänslig. Ett par veckor efter då, så att jag får tajma in det nu att jag vill inte ha någon behandling.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Innan Boston. Så
just det också. Ja.
Så att, ja.
Men det pågår ju oerhört mycket forskning kring MS. Mm. Ju. Jag har läst om stamcellsbehandling som en del får. Har du kommit i fråga för det också?
Nej, alltså stamcellsbehandling, som jag förstår, det får man bara om man har liksom testat alla andra bromsmediciner och är väldigt, väldigt dålig, så att säga, och du har en väldigt aktiv MS. För det är en rätt så, vad ska jag säga, svår behandling och riskfylld. Däremot är det så nära botemedlet man kan komma, tycker man. Men då vill man ha provat liksom de här vanliga bromsmedicinerna först.
Just det.
Men det är ju fantastiskt, för det är ju som sagt mycket forskning. Så det är ju, jag är tacksam att jag har fått en relativt vanlig sjukdom som du forskar så mycket på.
Mm. Jag tänkte, det är kanske en konstig fråga, så du får säga från i sådana fall. Men jag vet att jag lyfter det här med Aron Andersson också, som var här för flera år sedan. Han som hamnade i rullstol när han, ja, du känner till hans historia, äventyraren. Och jag frågade ju då om han hade velat vara utan det här som hände honom. Han liksom, ja, levt livet precis som vanligt. Och han sa nej. Och det kan man ju kanske tycka vid första anblicken är konstigt. Så man tänker sig, men vadå? Men att han menade på att han har fått så mycket erfarenheter och insikter så att det berikade hans liv. Om jag ställer samma fråga till dig, hade du velat vara utan det här beskedet?
Ja, alltså det är klart att jag varje dag önskar att jag skulle slippa liksom att ha MS, så är det ju. För jag har ju hur som helst, ja, oavsett hur snabbt jag springer, hur bra jag mår, så känner jag av vissa grejer, så är det ju.
Men vad är det du känner, förlåt, men vad är det du känner av?
Ja, men dels har jag lite problem med synen. Jag har problem med balansen, så att jag har ju väldigt svårt. Vi säger, om jag går ut och springer i skogen så håller jag liksom inte närheten av samma tempo, och då är det för att jag har svårt liksom, ja, men då och parera med fötter och så då. Så det känner jag av. Och sen sover jag rätt så många timmar per natt, behöver jag göra. Sen om det är livet eller min MS, alltså, så att det är såklart att jag känner av. Alltså, nu har jag svårt att köra bil i mörkret också. Jag har fått liksom lov att trappa ner. Så att jag känner av. Men däremot så kan jag ju se det som att det är min, lite av ändå en superkraft. Dalarnas Tidningar, de skrev ju nu om mig efter Stockholm Marathon, att de använde ordet trots, att Sofia var snabbaste daladam i Stockholm trots sin MS. Men då tänkte jag så här, de har inte förstått någonting, det är faktiskt tack vare att jag
har... Jag reagerade också på det, faktiskt.
Att det är tack vare jag har MS, för att jag tror att min drivkraft är ju på något vis att löpningen är mitt kvitto på att kroppen fungerar, det är liksom, det blir som min medicin.
Just
det där som gör att jag tar mig ut liksom innan jobbet flera dagar i veckan. Så att jag kan se att... Det är klart att jag skulle vilja vara frisk, men samtidigt så kan jag se att jag har ju lärt mig så otroligt mycket liksom om mig själv också.
Ja, men jag reagerade också på den rubriken. Jag bara tänkte, men okej. Alltså, det lät ju, men dels lät det så negativt, och sen så tänker jag precis som du tänker, att det ger ju dig en ytterligare drivkraft och motivation.
Ja.
Så att det var liksom väldigt märkligt formulerat, måste jag säga. Men Jag tänkte om vi bara skulle hugga tag i träningen, så här, som hur du lägger upp det. Du har ett program som du har fått från din tränare.
Ja, nu har jag fått ett program av, vi har ju i Ludvika ett par som heter Erik och Kajsa Petersson som har flyttat in då. Kajsa, hon har sprungit, jag tror hon har tagit SM-medalj i 1500 meter och Erik Petersson har sprungit halvmaran på jättesnabb tid. Så de två i alla fall bor i Ludvika nu och har hjälpt mig och knåpat ihop ett program då som jag försöker följa nu då, fram till Boston.
Kan du säga någonting om, finns det någon målsättning inför det loppet?
Du tänker tiden?
Ja.
Nej.
Nej. Hur lägger ni upp det då? Liksom jag tänker, om man inte har en målsättning i tid, för de gånger jag har kontaktat en tränare, då vill de ofta veta så här, vad har du för tidsmål?
Ja. Eller målsättning, alltså jag tänker väl så här, en bra dag tänker jag så ska jag kunna matcha tiden i Stockholm, som jag gjorde i Stockholm, så tänker jag. Så det är väl liksom det som är målsättning då. Men sen tänker jag ändå att jag vill stå på startlinjen där och vara skadefri och liksom känna bara, fy sjutton vad roligt det ska bli att springa. Här är jag liksom.
Men hur har ni delat upp det på i, om liksom en vecka då? Eller liksom hur ser upplägget ut? Kan du beskriva
det? Ja, men då kör jag ju två kvalitetspass i veckan. Och sen så kör jag ett långpass på lördagen. Och sen blir det två distanspass. Fast nu tyckte de att jag skulle byta ut ett löppass här mot att köra lite cykel, göra lite alternativt. Fast jag får se, jag kanske springer då ändå, så att jag ligger väl på fem pass i veckan.
Det är svårt det här med alternativträning.
Ja, men faktiskt. Men, ja.
Jag pratade faktiskt med, igår så intervjuade jag Sanna Hed och Ruben McRae här, som är två löpcoacher, och de sa också det, som att det är så svårt. För det blir som en drog, det här med löpningen. Det är svårt att göra någonting annat.
Ja, och sen i och med att vi har så lite snö, annars åker jag ju alltid skidor på vintern och kompletterar med det, men nu har vi ju ingen snö hemma, så att då har det ju blivit att jag springer så pass mycket, men ändå så kroppen håller och jag kompletterar med rätt så mycket styrketräning.
Hur lägger du upp styrketräningen då?
Alltså jag kör bara lite så här löparstyrka och liksom bara rycker några övningar, så att det är inte något avancerat alls, utan jag...
Vad är löpstyrka för någonting? Alltså vad gör du för något?
Ja, men alltså jag kör mycket bål. Jag kör, alltså nu kör jag ju tåhävningar som en galning för att vaderna ska hålla, just i och med att asfalten blir också lite hårdare på vintern, så att jag ska klara av att springa asfalt. Men mycket bål, benböj kör jag, tåhävningar och kör väldigt lite överkropp, men jag försöker ändå ha någon liksom axelövning sådär.
Och när du är ute och springer du oftast på egen hand eller är du med i den här gruppen?
Alltså det blir
gruppen?
Det som är synd när man har ett träningsprogram, att man blir lite asocial, för då blir jag så här att jag har ju mina kompisar och så hemma, men då är jag så där att om de ska springa ett pass som kanske inte stämmer överens med mitt program, så har jag liksom, så ja, det blir mycket, jag kör mycket själv nu.
Men hur motiverar du dig själv att köra så där tufft? För det är väl liksom, en del pass är väl liksom riktigt jobbiga mentalt att köra.
Så jag ser det bara som att jag tänker att det är ett jobb som ska göras. Jag bara kliver ut och gör det.
Du köttar.
Så att, men jag tror ju att någonstans så har jag ju liksom en inre drivkraft, och det tror jag någonstans ändå är kopplat till att till min sjukdom, att jag vill liksom, det här är kvitto på att jag är frisk och mår bra liksom. Att så länge jag kan springa så har liksom inte MS har inte tagit över min kropp. Men annars så kör jag efter mitt, och sen är det så att jag kan inte göra, jag tänker man kan aldrig göra alla pass i ett träningsprogram, utan jag ser det som att jag har någonting att hålla i alla fall. Men sen är det liksom, ja, det blir någon aktivitet man ska skjutsa på, och sen blir det något barn som blir sjukt och något extra på jobbet och
livet.
Så man får försöka att inte stressas över sin träningsplan också, utan det där är någonting som jag försöker hålla i alla fall.
Kosten, hur tänker du där? Har du gjort några förändringar så här, efter att du fick det här beskedet? Eller?
Nej, jag faktiskt, det har också varit lite så här valt och kvalet, för många har gjort av sig till mig och sagt att har du läst det här om MS och kost, och det forskas mycket på MS och liksom kost och så, men samtidigt har jag inte varit motiverad och gjort någon förändring i min egen kost, plus att nu äter jag utifrån att jag ska kunna springa snabbt, inte utifrån att jag har MS, så att jag gör, sen såklart att jag försöker äta allsidigt och bra, men då är det ju mer för att jag vill att barnen ska äta bra och att jag ska kunna träna, men jag tänker inte liksom speciellt på MSN, fast jag vet att det finns mycket, mycket forskning kring det nu.
Vad skulle du vilja säga då? För jag tänker att ja, men det är många som har MS som följer dig. Vad skulle du vilja säga till dem som lyssnar på det här och ja, men, kanske inte har hittat den här som, vad man säger, drivkraften på samma sätt som du har? Eller, liksom, vad vill du ge för råd?
Om jag tänker att för det första tänker jag att man inte ska jämföra sig med någon annan, utan man ska liksom utgå från sina egna förutsättningar. Jag var i Göteborg här och gjorde en föreläsning i höstas, och då kom det fram till mig, kom fram en tjej efteråt som också är MS, och så var hon så himla glad och sa hon så, vet du, i morse orkade jag göra 10 tåhävningar. Och då blev jag liksom så glad, för jag kände det precis så det ska vara, att alla kan göra något. För jag tänker att ja, men det är klart att alla kanske inte vill springa maraton eller ens liksom kan göra det, men att man kan faktiskt göra något, och sen inte stirra sig blind på sin bromsmedicin, utan försöka tänka att alltså det finns, man kan, det är som tre ben att stå på, både såklart sin behandling, men sen även jobba liksom aktivt med sitt mindset och sen rörelse, tror jag. Sen om man vill simma eller gå en skogspromenad eller vad man nu vill göra, men göra någonting, för att det är så mycket vinster av att röra på sig. Man blir så mycket piggare. Så det är väl det, liksom att hitta någonting som man tycker om att göra.
Och man skulle kanske också önska, jag vet, vi har pratat i andra sammanhang, har just det här med det här glappet som finns mellan sjukvården och ja, men just det här att man inte riktigt, och forskningen som finns, eller liksom människors erfarenheter, att just det här med effekterna som rörelse, motion har på, alltså att sjukvården är ganska dåligt uppdaterad på det. Att det ofta handlar om mediciner, och sen så glömmer man att man kan faktiskt göra ganska mycket själv.
Ja, det håller jag med dig. Absolut, så är det.
Vilken är den värsta svackan, skulle du säga? Har du råkat ut för någon sån, alltså förutom då själv, liksom besked till sig, men har du haft någon så här riktig svacka efter det?
Ja, inte så där. Alltså, jag kan ha lite svackor så där hela tiden, och som sagt, varje gång jag åker till lasarettet så har jag en liten mental liksom svacka så, och så att inte någon jättedjup, utan de, jag tänker att någonstans varje morgon så gör jag ett val på något vis och jobbar rätt så liksom hårt för att inte trilla dit. Jag ser det som att jag har någonstans ett svart hål som jag liksom balanserar runt. Jag tänker att det har alla människor, men någonstans så handlar det om att hitta strategier för att kravla sig upp där. Och sen tänker jag också att det är okej att rasa ner och ha en svacka. Att om jag känner, för vissa dagar har jag så att jag känner mig liksom väldigt liksom trött, och säkert där är MS-tröttheten, men då kan jag tänka att ja, men idag är det okej, jag stannar hemma idag och bara lägger mig. Så jag liksom tillåter mig att vara där då också då. Så att man inte är så hård mot sig själv.
Kopplat till träningen, har det liksom flutit på hela tiden, eller har du haft någon sån här brist på motivation eller vad det nu kan vara?
Alltså det är lite tungt här, vad ska jag säga, december, januari när jag skulle ut där. Klockan.
Jag
tränar ju rätt så mycket på obekväm tid för att det ska liksom funka med familjen och så. Så att då när man ska liksom iväg 6:30 på morgonen och reflexväst och pannlampa och liksom, ja, då är det lite sådär. Då är det lite, men ja.
Men mest på morgonen tränar?
Ja, eller jag kör ju mina distanspass på morgonen, försöker jag göra. Jag tycker det är svårt att få liksom någon kvalitet på morgonen. Utan de försöker jag lägga i så fall till eftermiddagen och helgen då.
Men hur går den inre dialogen då? När du liksom, ja, men, för jag menar, jag kan relatera till det här.
Ja.
Alltså, jag brukar ju oftast, jag ställer mig på löpbandet istället. Jag orkar inte gå ut och kämpa med elementen.
Så här. Ja, men dels tänker jag att nu så brukar jag på söndagarna sätta mig tillsammans med maken och se över veckan och så titta liksom, okej, när är det rimligt? Nu vet jag vilka pass jag vill in och när är det rimligt att jag liksom hinner träna? Och då är det inte så mycket fönster som jag har, utan då är det liksom okej, jag kan köra då och då och då, och så är vi överens om det. Och så vet jag liksom någonstans då att ja, men nu har jag liksom den här timmen på mig, nu behöver jag göra det. Så att jag liksom, det blir ingen, jag har inte tid med någon, utan jag liksom gör det bara. Sen vet jag inte, nu har jag ju liksom siktet inställt på Boston, så jag vet liksom inte vad som hände. Det var någon som frågade mig, vad hände efter Boston? Skulle du sluta då? Men alltså, jag vet
sluta?
Inte.
Vad är det för fråga?
Men så att jag tänker väl att fram till dess så får vi se liksom sen då.
Men gud vad roligt, jag kan sluta sen. Det kommer jag fick också när jag började min blogg, maratonbloggen 2010.
Ja.
Då skulle jag ju springa Stockholm Marathon och sen så frågar folk också så här, aha, ska du sluta springa efter det? Man bara, nej, jag skulle inte tro det. Liksom. Men det är ju inte så lätt att veta vad som händer då. Liksom.
Nej.
Kan du inte berätta om Stockholm halvmaraton 2019? Jag har förstått att det var speciellt för dig.
Ja, men det var en sån häftig upplevelse. För dels hade jag då, egentligen hela sommaren tränade jag för tjejmilen. För att jag hade fått något så att nu ska jag under 40 minuter. Så jag hade körde mycket så här korta intervaller och liksom hade verkligen laddat för tjejmilen. Och då så var det väldigt varmt, kom jag ihåg, på Gärdet då. Och så ska jag inte skylla på det, men i alla fall så gick inte det loppet alls så bra som jag liksom hade tänkt. Jag tror nu efter att jag låste mig för mycket för det här med tiden, att jag hade liksom bara ett lopp liksom. Jag hann inte göra något annat lopp under sommaren, utan det var bara tjejmilen jag skulle under 40. Och det gick inte. Så jag gick i mål och liksom kände mig ganska, inte missnöjd, för det var ändå liksom en bra tid. Jag tror jag hade strax över 41. Så det var ju absolut bra, men just att jag hade tänkt liksom, att jag hade känt att jag fick inte ut den träning jag hade gjort. Kom i mål där, fick en medalj, fick en banan av Salkai och så sa han, hur gick det? Nej, kände jag, fick inte ut det. Var liksom, då vet han, sa, men kom ner nästa helg och spring Stockholm halvmaraton. Jag kände bara, gud, ska jag konka med familjen en till helg? Ja, men då sa han, men mejla mig i alla fall. Så jag åker hem i alla fall och kände väl lite så här revanschlusta, och min fantastiska make sa, men vi åker med om du vill springa då, liksom, vi åker med dig. Liksom. Ja, så jag skrev till han i alla fall, nej, men du, jag vill testa. Jag kommer ner. Ja, så jag går in i det där tältet innan, vet jag, och hämtar. Och då vet jag att jag skrev till honom bara, vilken tid ska jag starta? För jag tänkte att jag kanske startar. Jag såg att första start gick 3:30, men jag tänkte att jag kanske startar 4. Jag vet inte vad han tänker. Så gick jag, hämtade ut min nummerlapp och så ser jag att det står 3:30 startled elit. Jag tänkte, men hjälp, nu har det blivit något fel. Så jag bara kände så, okej, nu gäller det att behålla lugnet här och inte göra bort. Men jag vet då, behövde man ju liksom inte köa in som jag är van vid de här stora loppen, utan jag fick ju vara liksom där framme.
Inkörde med limousin.
Ja, liksom, och värma upp där. Jag vet att jag kunde ju knappt värma upp, för jag bara såg och tittade på alla.
Vilka såg du där i startfållan?
Ja, men det var ju de, jag kommer inte ihåg vad de hette, men det var ju flera såna här snabba.
Mustafa Mohammed.
Ja, precis. Han var mätare. Jag vet att jag bara såg och gapade och liksom tittade på alla och tänkte bara, hur sjutton ska det här gå till? Och sen samtidigt kände jag så här, nu får jag inte ge bort mig liksom, för någonstans tror ju han att jag ska stå här. Men i alla fall så starten går där, och då kände jag liksom att jag tror det var bra, för jag hade ju haft det här tjejmilenloppet liksom veckan innan, och sen hade jag inte gjort så mycket, jag hade tagit det rätt så lugnt. Och jag springer liksom och ser att på klockan att det gick liksom fort, men ändå kände jag att jag kände sig som okej. Och sen tycker jag ju det är så fantastiskt häftigt att springa här i Stockholm och liksom bara få folket och så här, så att jag tänkte liksom att jag alltså testar. Jag ligger kvar här liksom. Såg att kilometrarna låg på liksom 4:15 och tänkte, det är liksom. Uh-huh. Men i alla fall på något vis kom in i något så här riktigt flow liksom och lyckades hålla. Så att jag kommer i mål där på 1:28:07 tror jag. Jag vet att det var liksom så
snabbt.
Fantastiskt liksom att jag var och kände verkligen att allt stämde liksom. Så där kan jag nu efterhand, även fast och springa maraton på ett vis är ju det en prestation bara i sig. Men just att jag kan ändå tänka att det där var nog mitt livslopp för att det gick så himla bra.
Alltså, och under 1:30 är ju en drömgräns för många män också. Ja. Ska jag säga.
Så att det var liksom, jag kan tänka att det var kanske hittills den största liksom prestationen jag gjort ändå. Liksom att det var, och just den där känslan att man har tränat hårt för någonting och sen liksom få ut det på liksom ett lopp var ju så häftigt. Och sen att få vara i det sammanhanget.
Hur, alltså, sputtade du ner någon så här elitlöpare eller vad säger? Alltså, hur gick det? Vad hade du för folk omkring dig? Liksom, alltså, ja, berätta.
Ja, det kommer jag inte ihåg riktigt. Liksom,
eller så alltså, vad minns du var ungefär var någonstans du hamnade i?
Nej, jag tror att jag var, undrar om jag var 23:e dam kanske. Jag tror att jag var det.
Hur snabbt?
Men jag var liksom helt inne i min egen bubbla när jag sprang då, så att jag vet att jag bara tyckte det var så häftigt att jag liksom kunde hålla ihop det hela vägen.
Men det är en sån skön känsla det här när man liksom inte knappt vet om så här, var alla andra är. Man är liksom bara i sin egen.
Nej. Och så visste jag att familjen hade liksom en sån här, de hade kollat ju på vart jag var och tiden, och då hade ju de stått och tänkt, nej, någon öppnar för hårt liksom, det här går aldrig.
Men du höll ihop det.
Jag höll ihop det, så att det var ju, ja, kanske det lopp jag ändå liksom är mest stolt över, om man säger. Så det var Så det var roligt. Även fast jag alltid tänker så här att det är inte resultaten som är det viktigaste, utan det är att jag mår liksom bra av löpningen. Men sen är det ju en bonus när man ändå ser att jag kan prestera på den nivå som jag har gjort då. Mm. Och att liksom träningen ger resultat, det är ju så roligt.
Det måste ha varit en enorm känsla, ja, i mål.
Det var liksom så häftigt. Mm. Jättekul.
Och sen
Vasakvartetten.
Kvartetten. Ja. Berätta, för den deloppet vet jag också betyder mycket för dig.
Ja, men då är det så att Vasakvartetten är en stafett som man springer från Sälen till Mora.
När på året går det här?
Det går i augusti. Ja. Och så är det delat på 4 sträckor då. Och det var också i augusti, så, och då springer man alltså ja, typ en halv mara var, lite drygt. Och så att, och då ville jag ha ett damlag den här gången, och jag gjorde ett samarbete tillsammans med MS-fonden, så vi skulle samla ihop pengar då till liksom forskningen kring MS. Så att jag fick ihop 3 väninnor då som sa okej. De tyckte det var långt att springa liksom mellan 21 och 24 kilometer terräng, men de tyckte liksom att ja, men vi gör det liksom för dig och för MS då. Och sen hade vi kontakt också med Vasaloppet att vi skulle göra den här insamlingen. Vi hade fått tröjor också där det stod, det var upptryckt liksom med loggan och med MS-fonden och så då. Och vi åkte upp dit och det var ju så fantastiskt. Alltså vi grät och vi skrattade om vartannat, för vid varje växlingskontroll så ropade de upp att vi kom, och de pratade om MS och de nämnde mig då att jag hade MS. Och, så det var så fantastiskt. Vi fick sånt fint mottagande liksom under vägen vi sprang då. Mm. Och jag fick äran att springa sista sträckan, så att vi springer i mål där alla tillsammans då, alla 4, så att det var ja, så fint. Och just att de här väninnorna också gjorde det liksom för mig, och sen för liksom att på något vis ändra bilden av MS. Så det var samma sak där också, att många folk, vadå, har du MS och så kan du springa, va, hur går det ihop liksom, är man inte sjuk när man har MS och sådär. Så det var, ja, jag vet att vi grät vid varje växling och liksom, det var så häftigt att göra.
Men alltså, det är ju ett extremt viktigt jobb du gör, just i det här att nyansera bilden, alltså egentligen inte förändra bilden av hur MS kan se ut. Mm. Det känns som att nästa gång någon får ett sånt här besked och googlar, så vill man att de ska få upp en bild på dig.
Ja, ja.
Liksom,
ja.
Förstå att så här, ja, men det behöver, det kan verkligen liksom vara något helt annat än det man tror.
Ja.
Superhäftigt. Du, jag tänkte bara, vi måste börja runda av tyvärr, men innan vi gör det, kan du inte berätta, hur får man tag på dig om man vill kanske anlita dig till en föreläsning eller man vill följa dig?
Jag har ett Instagram-konto som heter Run4MS, så där finns jag, så där tänker jag att man kan följa mig och man kan kontakta mig där om man vill veta mer.
Yes, och det tycker jag ni verkligen ska göra, för det är ju fantastisk inspiration.
Ja, men jag hoppas det, att någonstans så tänker jag att kan jag, kan alla.
Verkligen. Stort tack för att du kom och lycka till nu i Boston.
Tack så jättemycket.
Ta rygg på Anders.
Ja, det vet jag inte. Det blir nog bara till bussen som ska köra oss ut i start i så fall.
Det är lätt att tro att bara för att man tränar några gånger i veckan så kompenserar det för ett stillasittande jobb. Men så är det tyvärr inte. Det bästa för kroppen är att man är aktiv under hela arbetsdagen, och det är faktiskt inte så svårt som det låter. I det här inslaget kommer du att få tips på enkla knep som gör det lätt för dig att få in mer aktivitet under din arbetsdag. Och till min hjälp har jag Per Gustafsson från det här avsnittets partner AI-produkter. Varmt välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Det ska bli skönt att du kommer att få prata lite mer än jag, för jag är ju så himla hes på halsen.
Jag ska göra mitt bästa. Ja, men vad härligt.
Först bara lite kort, vad gör du på AI-produkter?
Jag är koordinator och produkttränare. Så jag åker runt i vår koncern och utbildar våra säljare på vårt sortiment, som är väldigt brett.
Ja, men det måste man ju verkligen hålla med om.
Ja, men det är mycket inom många, ja, olika saker liksom. Det är kontor och det är lager och industri och skola och lite, ja, lite allt möjligt.
Mm. Och det finns ju olika smarta sätt att aktivera sig mer under arbetsdagen på kontoret. Till exempel så kan man ju välja rätt sorts möbler och även göra enkla övningar. Men om vi börjar med möblerna, vad kan du säga där? Vad finns det?
Alltså egentligen så tycker jag att man ska börja med att titta på sitt skrivbord. ett höj- och sänkbart skrivbord egentligen är ju instegsmöbeln för att bli mer aktiv på sitt arbete.
Just det.
Dels givetvis så kan du ju växla mellan att sitta och stå. Men sen öppnar det också upp möjligheten för användandet av en mängd andra aktiva produkter runt om ditt skrivbord. Så det är ju basprodukten definitivt.
Just det. Och det är ju så här, jag jobbar ju mycket hemifrån. Jag sitter ju vid mitt köksbord och jobbar och det är inte så bra, va?
Nej, kanske egentligen inte. Du sitter säkert inte på någon jättehärlig stol heller kanske.
Jag sitter på en sån här pinnstol.
Ja, nej, det är väl inte att föredra.
Nej.
Sen är väl allting liksom, sitter du inga längre perioder så känner vi nog att då behöver man nog inte lägga så mycket energi.
Nej.
Men sitter du många timmar om dagen eller är vid ditt skrivbord många timmar om dagen så är det ju av största vikt att i alla fall se över vad man kan använda och vad man har för möjlighet.
Jag känner mig lite träffad faktiskt. Jag sitter ganska mycket. Men tillbaka till AI-produkter då. Förutom då det här höj- och sänkbara skrivbordet. Du sa lite möbler runt omkring. Vad finns det för möbler runt omkring?
Nej, men då tänker jag på att har man väl köpt ett höj- och sänkbart skrivbord så är det ju exempelvis sådana saker som sadelstolar, pilatesbollar.
Vad är en sadelstol?
En sadelstol är ju det är lite som det låter. Kan man väl säga. Man sitter på en gammal hedlig cykelsadel fast det är det ju inte. Men det ser lite ut som en sån. Så att du får en mer upprätt sittställning. Så det ska ju lite härma när du står upp och arbetar.
För det är inget ryggstöd på den, eller hur?
Ja, det finns både och faktiskt. Okay. Men de flesta man ser är väl egentligen utan ryggstöd. Men man ska sitta i en ryttarställning lite mer så att man får en bättre hållning. Hjälper det dig med. Och det är väl det sadelstolen gör. Den hjälper dig med hållningen. Sen får man inte den liksom på köpet. Man får ju jobba för hållningen där också. Mm. Men du får en mer korrekt position från början. Så det är lättare för dig att sitta rätt.
Just det. Och sen tänkte jag säga, jag har hört talas om någonting som heter konferensstol.
Ja.
Och då tänkte jag bara fråga dig. För de ser väldigt sköna ut. Men är de att rekommendera om man sitter vid ett skrivbord och jobbar? Eller är det mer om man sitter och lyssnar?
Ja, en konferensstol jämfört med en kontorstol skiljer sig ganska mycket.
Men på vilket sätt då?
På en konferensstol skulle jag säga att på sin höjd så är den snurrbar. Du kan hissa den upp och ner. Liksom. Du kan justera höjden. Mm. Och det kanske räcker vid ett möte som är en timme liksom så, eller två. Men en kontorstol har ju många fler inställningar som gör att den följer din kropp. Om du nu har ett jobb där du måste sitta ner mycket. För det finns ju de som har.
Mm.
Så att jo, de skiljer sig. Men de ser, jag håller med dig, de ser ju väldigt behagliga ut ofta. Det gör de.
Så att det man kanske kan ta med sig då om man lyssnar på det här är att det kanske inte alltid är det som ser skönast ut som är bäst att ha när man sitter och jobbar.
Nej, det är helt rätt. Sen är det också en viktig del. Vi pratar om det här med att må bättre på jobbet och det kan man göra av många olika anledningar, tänker jag.
Berätta mer.
Ja, men just det här med det emotionella, att man har saker som man tycker om. Funktion i all ära liksom. Men det ska ju också vara estetiskt tilltalande.
Gud vad bra att du säger det, för det är ju någonting som man ofta kanske inte tänker på.
Nej, och jag har väl ingen vetenskapliga bevis på det, men så känner nog de flesta då att man vill ha någonting som man verkligen tycker är fint.
Mm. Som alltså, nu kanske jag tar lite exempel hemifrån mig då, men en penn, nu skriver jag väldigt sällan, men jag har ändå en sån här en burk för pennor som är väldigt färgglad och det gör mig glad. Och så har jag en bild på min son som ler och ser glad ut och tittar man på den bilden så blir man ju glad själv. Så det blir också så här, för det är många ofta som kanske har bilder på sina barn och sådär.
Ja, men det är det ju. Framförallt om man tittar på en arbetsplats idag där det är mycket prat om akustik. Många sitter liksom, många i en lokal och man ska ha ljudabsorbenter runt sitt bord och de är ju lite mjuka. Så där hamnar ju mycket privata saker som påminner om den förhoppningsvis vackra vardagen liksom, eller familjeliv eller vad det nu må hända vara.
Och sen så vet jag att man ofta ser folk sitta på en sån här balansboll.
Mm. Och det är ju också, du får ju en bättre hållning definitivt. Det som skiljer balansbollen från en sadelstol är väl egentligen att du kan vara mer aktiv med bålmuskulaturen. Alltså på en balansboll, det är ju, en balansboll är ju precis som en pilatesboll fast den är klädd i något lite finare kanske. Just det. Men där kan man ju ändå rulla runt lite på höfterna och sådär. Så att lite mer aktiv skulle jag vilja säga än kanske sadelstolen.
Men är det den här bollen, är den tänkt att man ska sitta på en hel dag eller ska man ta den ibland eller vad tycker du?
Jag tycker nog att man ska alternera. Variation är väl det som vi förespråkar mest. Så att inte kanske stå heller 8 timmar om dagen, inte sitta, men att vi kan växla däremellan.
Just det. Och när vi ändå är inne på saker att sitta på eller att, liksom att vara vid skrivbordet, så har jag varit på ert showroom i Sickla här i Stockholm.
Ja, vad kul.
Ja, och testat den här skrivbordscykeln. Nu får du rätta mig, det kanske inte är det rätta namnet på
den. Jo.
Är det?
Det är rätt. Ja. Vi säger nog så också.
Ja. Och det är alltså, ja, men kan du beskriva hur den ser ut? Bara lite kort.
Ja, men det ser ut som en cykel utan styre. Det var en väldigt förenklad förklaring.
Så motionscykelsadel, ja. Lite så här bredare, va?
Precis,
kan man säga.
Lite skön. Ingen sportcykelsadel, smal och obekväm. Utan man behöver inte ha några cykelbrallor på sig. Nej. Utan det funkar jättebra att sitta med vanliga kläder. En superpoppis produkt har det blivit för oss. Och jag tror anledningen är att den är väldigt, väldigt lätt att ta fram till sin arbetsplats och den är väldigt lätt att byta med sin kollega. Liksom. Ingen elektricitet behövs utan den sköter sig själv. Du har en liten display som visar hastighet, kaloriförbrukning, tid, sådana grejer. Men allting drivs på batteri. Och den är tyst. Funkar jättebra i ett landskap. Liksom. Den stör inget. Och man sitter förhållandevis stilla på dem. Även om man cyklar liksom, så använder man skrivbordet som sitt styre. Och får man en bra avlastning för armarna där så funkar det jättebra. Så det har blivit en succé är väl ett starkt ord, men den är väldigt populär i alla fall.
Ja, men vet ni ungefär vilken typ av företag är det som mest intresserar sig för
Nej,
den här?
Nej, det är alla, skulle jag vilja säga.
Ja. Vad kul ändå.
Ja, det är jätteroligt.
För jag tänker, om man är, men jag vet när jag satt på den här bollen till exempel, när jag jobbar på tidning, då skulle ju alla så här kommentera, bara, jaha, sitter vi på bollen här idag? Liksom, tänker så här, det där är ju en snackis också, att sitta på skrivbordscykeln.
Ja, det är det. Och det är ju superkul. Och sen är det ju lite, för oss säger jag nu, men lite tävlingsinriktade människor. Man kan köra lite utmaningar. Jag vet, vi på jobbet har haft så här att vi skulle cykla till Paris.
Det var roligt.
På avdelningen. Det är inte på min avdelning, det var på en annan avdelning. Men så man kan ju göra lite sådana utmaningar som också får igång liksom oss på jobbet. Att vi rör på oss mer. Så det är roligt.
Ja, men verkligen. Det är superkul grej. Ni som lyssnar måste verkligen kolla in den här skrivbordscykeln. Den var verkligen skön att sitta på.
Ja.
Och kul.
Och kul.
Och det finns ju också, jag testade även det här gåbandet. Det är ju så här, det är inte tänkt, det här ska vi säga, varken skrivbordscykeln eller gåbandet är ju tänkt för träning, utan det är ju liksom vardags
motion, aktivitet.
Så. Men gåbandet då, kan du beskriva det?
Precis som ett, ser ut egentligen som ett löpband, fast du har liksom ingen display uppe som är liksom i din ögonhöjd som du ofta har på ett vanligt löpband på ett gym. Och sen så går de ju inte lika fort som ett löpband på ett gym. Men också en produkt som har kommit givetvis för att vi ska få igång vår cirkulation lite bättre på jobbet. Det som är med just gåbandet är ju att det är en större produkt. Den drivs av en motor, så du måste koppla in den till ett eluttag för att den ska liksom kunna drivas. Och den är väl inte lika lätt att flytta runt. Däremot kan det vara en perfekt grej om man har en arbetsplats med exempelvis en docka där du kan docka in din dator, där den får vara.
Just det.
Så att du kan gå dit och promenera liksom en stund. Så också en spännande produkt. Definitivt.
Den låter ju lite mer än cykeln.
Ja, det.
Om man vet hur ett löpband kan låta så låter ju inte det här lika mycket. Men den låter ju lite mer, som du säger, det kanske är smart att ha den i något så här eget rum eller en litet eget hörn där man vill gå undan och jobba en liten stund.
Man ska i alla fall vara medveten om att den drivs av en motor. Sen springer man ju inte på det.
Nej.
Så på gymmet så klaffsade ju på rätt bra ibland liksom. Men det upplever man väl inte kanske med detta.
För det ska ju också, alltså, precis, det är ju inte tanken att man ska bli svettig.
Nej.
Utan aktivera sig.
Ja, aktivera sig, syresätta sig lite mer.
Men det kan man säga då, att de som lyssnar på det här och kanske ändå tycker att de gillar att gå lite fortare, så går det ju faktiskt att få upp hastigheten lite grann på det här gåbandet med hjälp av en app.
Ja,
har jag förstått.
Precis. Och den ska man väl, det säger vi att den ska man ladda ner när man har köpt produkten. Och sen är det väldigt enkelt, man kan i den här appen så kan man då öppna upp löpandet så att det går lite snabbare än vad det egentligen gör när det kommer direkt från leverantören. Mm. Och man kan ändra från miles till kilometer i timmen. Och, ja, men det är lite såna här saker. Mm. Så den är bra att ladda ner om man vill ha ut produktens fulla potential.
Just det.
Definitivt.
Ja, och avslutningsvis så tänkte jag bara, om du sådär i egenskap av produktexpert skulle trendspana lite, vad tror du om de här aktiva, eller vårt intresse för aktiva kontorsprodukter? Hur det kommer det att se ut framöver?
Jag tror och hoppas att det kommer vara starkt fortsättningsvis också. För det är ett stort intresse för detta. Medvetenheten är stor. Just det här som du sa i början, liksom att folk tränar på kvällar, men det räcker kanske inte riktigt för att vi ska hålla i längden, så vi behöver variation under dagen. Nej, men trender som man ser är väl lite att vi har, exempelvis vi har släppt ett skrivbord som ett höj- och sänkbart skrivbord som är kopplat till en skrivbordsapplikation som hjälper dig, den skickar påminnelse till dig, du sätter upp ett dagligt mål att idag vill jag stå, eller denna veckan vill jag stå 60% av min tid. Och jag vill ha en variation en gång i halvtimmen exempelvis.
Ja,
och då får du en liten notification, liksom så, upp så, pling. Säger inte, men du får upp en liten så, ruta. Om du vill acceptera att byta din position från sittande till stående, och då gör du det, och då går skrivbordet per automatik upp i den ståhöjden som du har valt sen innan. Och det här Smart. Kanske låter, ja, det låter ju lite hemskt att vi ska behöva hjälp med att använda när vi har fått ett höj- och sänkbart skrivbord. Men vi har en tendens att antingen hamna liksom i en sittande eller också i en stående position. Många som står en hel dag, vilket också sliter på kroppen.
Ja.
Så att variation. Så där ser man lite trender, definitivt. Och sen mycket det här med välmående också när det kommer till akustik.
Just det.
Det skapar ju extrem stress.
Okay.
Så att titta mycket på hur ljudnivån ser ut på ditt kontor är det ju det vi pratar om nu mest här.
Väldigt bra grejer det där som du sa. Är det någonting du vill tillägga innan vi stänger butiken?
Glöm inte bort industridelen heller när det kommer till ergonomi. Vi pratar så himla mycket om att vara aktiva på kontoret, men det är ju precis samma sak när man kommer till en mer industriell verksamhet, och där finns också jättemycket bra hjälpmedel för att komma igång och vara lite mer aktiv.
Toppen! Oh. Stort tack för att du kom hit.
Tack så jättemycket för att jag fick komma. Så trevligt.
Jag vill påminna om att fram till och med den 15 mars får du 15% rabatt på ett helt köp på AJ-produkter när du använder koden Petra. Så passa på att kolla in deras stora utbud av arbetsmöbler som håller din kropp i rörelse. Min favorit är deras grymma balansboll som jag sitter och jobbar på någon timme varje dag. Det är superbra för hållningen och det har man stor nytta av i löpningen. AJ-produkter har ju väldigt sällan rabattkoder ute, så att det är verkligen ett hepptips att passa på att kolla in deras sortiment nu. Med koden Petra får du alltså 15% rabatt till och med den 15 mars och du shoppar på www.ajprodukter.se. Det var allt från Maratonpodden för den här gången, och har du tankar om avsnittet och podden så är du som vanligt varmt, varmt välkommen att höra av dig på Facebook eller Instagram. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med AJ-produkter och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.